الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد Vi går vidare med vår förklaring på kitab Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till haditherna som handlar om att läsa surat al-Fatiha. Och då kommer vi idag, inshallah ta'ala, att ta upp väldigt viktiga frågor. Om någon vill ha studiehäfte, du kan ställa dem där bak. Ställ hela kartongen där bak om någon vill ha studiehäfte. Vi kommer idag ta upp väldigt viktiga frågor som berör surat al-Fatiha. Och det är bland annat, måste man läsa Fatiha eller inte i bönen? Fråga nummer två, vad gör man om man ber bakom en imam? Måste man då läsa Fatiha? Och måste man läsa Fatiha om imamen läser högt? Och sen kommer vi också diskutera frågan om när man väl läser al-Fatiha. Måste man då läsa al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim? Och om ja, måste man då läsa den tyst eller högt? Hänger med? Så det är ganska många frågor. Och även kommer vi diskutera frågan, är Bismillahirrahmanirrahim en aya från surat al-Fatiha? Eller är det en fristående aya? Dessa och lite andra frågor kommer vi inshallah ta'ala diskutera idag. Vi är ju vid hadith 295. Har vi någon som vill läsa?
Ska läsa?
Alla tre.
Ubad ibn Samit radiyallahu anhu sade, Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sa, det finns ingen bön för den som inte reciterar om ett Koran. Det vill säga al-Fatiha. Muttafaqun alaihi. Och i Ibn Hibbans och Daraqutnis formulering, varje bön där Fatiha till kitab inte läses är ogiltig. Och i en annan formulering som finns hos Ahmed, Abu Dawud, Al-Tirmidhi och Ibn Hibban, kanske är det så att ni reciterar bakom er imam. Vi sa ja. Han sa då, gör inte det förutom Fatihat al-Kitab, eftersom det inte finns någon bön för den som inte reciterar den.
Ahsant, mashallah. Taib. Tre stycken hadither som tar upp frågan om att läsa al-Fatiha.
Står det
Fath al-Kitab? Det är fel. Fath al-Kitab är det på arabiska Bifath al-Kitab. Ibland blir det fel, sån autokorrigering, och sen man korrekturläser man sånt där, kommer förbi liksom. Men bra iakttagelse. Nej. طيب. نعم. Här finner vi då i första hadithen la sala. Och ordet la sala, det finns ingen bön. Betyder det, det finns ingen bön som accepteras, som är korrekt, eller det finns ingen bön som är fullbordad? Dessa två tolkningar finns på denna mening. Och som Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah och andra ulama nämner, så är den korrekta innebörden, det finns ingen bön som är korrekt, som är accepterad utan al-Fatiha. För när man säger la sala, finns ingen bön. Det är som att du säger la sala illa bi wudu. Då kan du inte komma och säga, nej men man kan be utan wudu. Det är bara bättre att be med wudu. Nej. Det finns ingen bön utan wudu. Samma sak här. När du säger la sala, finns ingen bön utan al-Fatiha. Yani, det finns ingen bön som är korrekt, som accepteras och räknas som en bön utan al-Fatiha. Och därför finns det en riwaya på samma hadith. La tujzi'u sala. Yani, bönen räknas inte helt enkelt. På arabiska, la tujzi. Den finns inte, den räknas inte. Den är inte accepterad om du inte läser al-Fatiha. Så den riwayan, den narreringen, förklarar den första. La salah, inni la tujziu salah. Det finns ingen bön som är accepterad där man inte har läst al-fatiha. Och om någonting inte yujzi, någonting inte accepteras, inte räknas, så förstår man att den respektive gärningen är inkorrekt. Ja. Och det nämndes då här i första hadithen ett av al-Fatihas namn. Och det är att han då sa al-Qur'an, alayhi salatu wassalam. Och det är ett av de kända namnen på surat al-Fatiha, al-Qur'an. Och Koranen har många namn, eller al-Fatiha har många namn. Och att någonting har många namn på arabiska tyder på att det är någonting nobelt, någonting stort, någonting ädelt, någonting fint. Så al-Fatiha heter bland annat då al-Qur'an och även al-Kitab. Och al-Qur'an betyder på svenska typ Koranens moder. Och det betyder det viktigaste, yani den mäktigaste suran i al-Qur'an. Och då säger al-Ulama att orsaken bakom detta namn är att all Koranens kunskap finns samlad i al-Fatiha. Och det här nämner Imam al-Qurtubi och även Ibn Uthaymin och andra lärda. Yani all Koranens kunskap finns inkluderad i surat al-Fatiha. Den innehåller all uppenbarelse, kan man säga. För att uppenbarelsen brukar delas in i kunskapen om Allah, kunskapen om tawhid, kunskapen om al-jaza, al-iqab, al-akhira, belöning, straff och nästa liv. Och kunskapen om profeterna och deras kall och strävan för att sprida al-islam. Det här finner vi att Koranen kretsar kring dessa kunskaper. Och alla dessa kunskaper finns inkluderade i al-Fatiha. Yani al-Fatiha innehåller Allahs mäktigaste namn. Allah, Rabb, Rabbul Alamin och Ar-Rahman. Som ulema har sagt, det här är de tre mäktigaste namnen som resterande av Allahs namn går tillbaka till. Och det sägs också av vissa lärda att namnet Allah är Ismullah al-Azam, Allahs mäktigaste namn. Som du har nämnt i en hadith, att Allah har ett namn, yani al-Azam. Om han åkallas med detta namn så kommer en dua att accepteras. Och det är Allahs mäktigaste namn. Det finns lite olika åsikter i kring vilket namn detta är. Vissa säger då att det är Allah, vissa säger det är Ar-Rahman, vissa säger det är al-Hayyul Qayyum, al-Ahad al-Samad, och så vidare. Det finns lite olika åsikter kring detta. Ja. Och Allah betyder då al-ma'lu, den som dyrkas, den som förtjänar att dyrkas och den som dyrkas. Och sen har vi al-Rabb och al-Rahman. Så al-Fatiha innehåller då Allah Azza wa Jalls mäktigaste namn. Och al-Fatiha innehåller också kunskapen om tawhid i alla dess kategorier. Rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat, att endast Allah ska dyrkas, iyyaka na'budu, och innehåller också kunskapen om Allahs rububiyya, rabbul alamin. Och sen finner vi också att al-Fatiha innehåller kunskapen om profeternas kall, vilket här är det viktigaste kallet, kallet till Allahs väg, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alihim. Vilka är de? Det är profeternas väg. Min alladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin. Yani det är profeternas väg, de rättfärdigas väg är sirat Allah. Och sen beskrivs den här vägen med de som väljer att följa den och de som väljer att avvika. Och sen finner vi också i denna sura, som vi sa, tron på nästa liv, maliki yawmiddin, där vi kommer att möta vår skapare, vi kommer att belönas för vad vi gjort i detta liv. Och sedan finner vi också då vart saker och ting leder. Yani sirat Allah Azza wa Jal, sirat al-mustaqim, i den vägen av dem som kommer att få Allahs nåd, som Allah nämner i surat al-Nisa. Profeternas väg, sen yani de rättfärdigas väg, martyrernas väg, de som kommer att få Allah Azza wa Jals bästa, och hasuna ulaika rafiqa. Och sen har vi vägen av alladina de som har gått vilse, ad-dalin wal-maghdub alayhim. Så man finner här i denna sura, mashallah, all kunskap samlad. Och därför finner man att ulema har väldigt, väldigt djup förklaring på surat al-Fatiha, tafsir. Ja, du finner ibland ulema har jättemånga lektioner tafsir på surat al-Fatiha. Är det inte så? Sheikh Abdurrazak, vad har han? 20 lektioner eller? Något sånt där. Bara på surat al-Fatiha. Ibn al-Qayyim har en bok på 3 volymer, 1000-tals sidor. Och det är förklaring på Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Bara. 1000-tals sidor. Bara förklaring på den ayan. Hänger ni med? Och därför nämnde profeten alaihissalam att den mäktigaste suran som uppenbarats är al-Fatiha. En av all uppenbarelse, allt tidigare uppenbarat, alla böcker, Taurat, Injil, Zabur och Al-Quran, finner vi att den mäktigaste suran någonsin är al-Fatiha. En ny dörr till himlen öppnades när denna sura uppenbarades. Och en ängel kommer ner för första gången. Och Jibril säger, Abshir, ja Muhammed, med 2 ljus som du kommer att få som ingen annan profet före dig har fått. Fatiha till kitab och khawatim surat al-Baqara. De 2 sista verserna från surat al-Baqara, Amana Rasul. De här verserna, dess lika har aldrig uppenbarats någonsin. Så al-Fatiha är då den mäktigaste suran i al-Quran. Den kallas då för al-Quran, al-Kitab. Det andra namnet som nämndes i andra hadithen är Fatihatul Kitab. Al-Fatiha eller Fatihatul Kitab. Och den kallas så, som Imam al-Bukhari nämner, för att det är det kapitlet som öppnar al-Mushaf. När du öppnar Koranen så finner du att den första suran är al-Fatiha, yani inledningskapitlet. Och ordet Fatiha kommer från fath på arabiska som betyder att öppna någonting. Så det är inledningskapitlet i Al-Quran, i Al-Mushaf. Och även att det är det som man börjar och inleder bönen med. Därför kallas den också för Al-Fatiha. Taib Su'al, fråga. Kan ni nämna några andra namn av surat Al-Fatiha utöver de som vi har nämnt? Shafia, eller Shifa. Shafia, Shifa, namn, okej. Den är, mashallah, bot, den är medicin. Någonting annat? Al-Kafia, den tillräckliga. Och då säger du här, ulema, yani om du i bönen läser al-Fatiha så är den tillräcklig. Men om du läser hela Koranen förutom en Fatiha så är det inte tillräckligt. Kan ni tänka er en person börjar be Allah Akbar och han börjar läsa surat al-Baqara, alif, la, mim, till surat al-Nas. Är hans bön accepterad? Man läser hela Koranen, 113 sura, men inte Fatiha. Är hans bön accepterad? Nej. Tvärtom, en person läser bara Fatiha i bönen, är hans bön accepterad? Naam, den är al-Kafia, den som är tillräcklig. Något annat namn? Naam, al-Sab' al-Mathani, som du har nämnt i hadithen och även i Koranen. Al-Sab' al-Mathani, de som 7 verserna som ständigt repeteras. Ahsant. Och vad säger Allah i versen efter? وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Naam. Den kallas också för As-salah. Naam, qassamtu salati. Vi kommer nämna hadithen. Allah säger har delat bönen. Den kallas för As-salah. Och också Ruqya. وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا Ruqya. Den kallas också för Ruqya. Det är några av alla de mashallah namnen som finns på Al-Fatiha. Taib, vi går in i Al-Masail, de frågor som vi kan lära oss från dessa hadithen. Den första punkten är att al-ulama är överens om att man måste läsa Al-Fatiha i bönen. Vare sig man är imam eller man ber bakom imamen. Och att bönen är inkorrekt utan al-Fatiha. Och det här generellt. Förutom Abu Hanifa, al-Ahnaf och hans madhab har en annan åsikt. De är på åsikten att du kan läsa vad som helst. Yani, de säger att Man ska läsa Fatiha, men om du läser någonting annat så är bönen ändå korrekt. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Läs sen vad som är enkelt för dig från Koranen. Gärna vad som helst. De använder den versen som bevis på att du kan läsa vilken ayah du vill. Och även hadith Musi al-Salam, mannen som bad slarvigt. Där så sa ju profeten alaihissalam, thumma qara' ma tayassara ma'ak min al-Quran. Läs sen vad du kan från Koranen, vad som är enkelt och vad du kan från Koranen. Utan att specifiera. Men denna istidlal, denna bevisning av al-Ahnaf, håller inte. På grund av många saker. För det första, versen är generell. Yani läs vad som är enkelt efter al-Fatiha. Yani läs al-Fatiha och läs sen vad som är enkelt från Koranen. Den kan tolkas på det sättet. Och som Sheikh Uthaymin säger, det kan också tolkas som faqra'u ma tayassar min al-Quran. Läs vad som är enkelt från Koranen, yani al-Fatiha. För ingen sura är enklare än al-Fatiha. Den är enkel. Det är också en tolkning. Och också det vi har talat om tidigare, att man har generella bevis och man har specifika bevis. Och då lägger man inte de generella bevisen över de specifika. Utan de specifika är de som tydliggör. De är muhkama, de går över de generella bevisen. Och här har vi specifika bevis att bönen inte är korrekt utan al-Fatiha. Och beträffande hadith Musi al-Salam, mannen som var slarvigt, så har det nämnts i vissa riwayah på hadithen att profeten a.s. beordrade honom att läsa al-Fatiha. Exakt samma hadith, samma berättelse. Och då faller den bevisningen. Okej? Så den åsikten är en väldigt svag åsikt. Att man kan läsa vad som helst från Koranen. Utan vi har dessa bevis och de bevis vi kommer att nämna att man måste läsa al-Fatiha. Okej? Och att bönen inte accepteras om man inte läser al-Fatiha. Så generellt då, al-Malikiyya och al-Shafi'iyya och al-Hanabila och Ahlul Hadith och resterande ulema är överens om att man måste läsa al-Fatiha i bönen. Men sen har de lite olika åsikter i en person som då ber bakom en imam. Måste man läsa al-Fatiha eller inte? Och här också en tillfälle innan vi går in på den frågan. La sala. Det finns ingen bön för den som inte läser Fatiha. Då säger här Ibn Uthaymin, ingen bön alls. Yani, vare sig det är en bön med eller utan ruku och sujud. Då vill han inkludera salat al-janaza. Yani, salat al-janaza finns inte heller utan al-Fatiha. Och då tar han upp en annan fråga. Men vad säger ni om sujud al-shukur och sujud al-tilawa? Sujud när man läser en tilawa i Koranen. Och sujud al-shukur när man är tacksam och faller ner i sujud. Ska man då läsa Fatiha?
Nej.
Varför då?
Ingen bön.
Det är ingen bön. Ahsant. Det är ingen bön. Utan som då ulema nämner, Ibn Taymiyyah och andra, att det är ingen bön. Och därför är den korrekta åsikten att man behöver faktiskt inte ens ha wudu för att göra sujud. Ett tilawa eller sujud är shukur. Och den behöver inte heller vara mot qibla. Nej, för det är inte salat. Men generellt, all annan bön, vare sig den är obligatorisk eller frivillig eller janaza, så måste man då ha, eller man måste läsa al-Fatiha. Taib, nästa sual, nästa mas'ala, att läsa al-Fatiha bakom imamen. Jag tror vi alla är överens om den första frågan, men här kanske vi har lite skilda åsikter. Vissa läser al-Fatiha bakom imamen och vissa läser inte. De följer det som Sheikh Albani har nämnt i Sifat al-Salah, att om imamen läser så ska man vara tyst. Så vad är då korrekt i denna fråga och vilka olika åsikter finns i denna fråga? Den första åsikten är att man måste läsa al-Fatiha i all bön. Vare sig man ber själv eller jama'a och vare sig imamen läser tyst eller högt. Okej, vare sig imamen läser tyst eller högt, så måste man läsa al-Fatiha. Stäng av mobilen. Och det här är åsikten av Ubada ibn Samit, sahabin, Ibn Abbas, Abu Huraira, Imam al-Awza'i, Layth ibn Sa'ad Och det är åsikten av Imam Shafi'i när man kommer till de fyra madahib. Och även åsikten av Imam al-Bukhari, Imam al-Shawkani, och idag Sheikh ibn Thaymin, Sheikh ibn Baz, Sheikh Muqbil, är på åsikten att man måste läsa al-Fatiha bakom imamen även om han läser högt. Och det här är inshallah den korrekta åsikten. Man måste läsa al-Fatiha bakom imamen. Taib, vad är då argumentet för detta? Argumentet är de haditherna vi har här framför oss. La sala, det finns ingen sala för den som inte läser Fatiha. Väldigt tydlig hadith. Hadithen nämner inte förutom om du ber bakom en imam, utan hadithen är generell. La sala, det finns ingen sala för den som inte läser Fatiha. Eller hur? Och hadithen nämner ingen istithna, inget undantag. Och även hadithen där Rasulullah alaihissalam säger: man salla salatan lam yaqra fiha bi umm al-Qur'an fa hiya khidaj thalatha. Den som läser en salat utan att läsa umm al-kitab umm al-Qur'an, då är den bönen khidaj. Och så sa profeten alaihissalam detta tre gånger: khidaj, khidaj, khidaj. Och ordet khidaj som Ibn Uthaymin nämner betyder fasid. Fasid yani korrupt eller felaktig. Yani den räknas inte. Yani alladhi la yanfa'. Yani den det inte finns någon nytta i. Så här säger profeten alaihissalam, den som ber en salat, vilken salat som helst, då han inte läser bi umm al-Quran fa hiya khidaj ghayra tam. Det är inte fullbordat. Och då så sa mannen till Abu Huraira som hörde hadithen: men jag ber bakom en imam. Och då så sa Abu Huraira: iqra biha fi nafsik. Läs al-Fatiha för dig själv fi nafsik. Yani, mannen sa om denna hadith: men jag ber bakom en imam. Yani, imamen läser högt, vad ska jag göra? Och då säger Abu Huraira som berättar hadithen: iqra biha fi nafsik. Läs du al-Fatiha för dig själv. Yani, läs den tyst för dig själv. Och vi kan nämna sen att just de lärda har sagt läsa betyder här att du rör på läpparna. Yani. Inte att man läser i hjärtat. Du läser den, men du läser den tyst. Okej? Okay? Och argumentet är här att det här säger Abu Huraira radiyallahu anhu, som ett är återberättaren av hadithen. Och också kan nämna här vart hadithen finns. Den finns i Sahih Muslim. Okej, okay. Så det är ingen snack om att den är sahih. Abu Huraira är den som återberättar hadithen. Och en generell qaida, princip, är att den som återberättar hadithen är den som har mest förståelse om hadithen. Det är han som har hört den från profeten alaihissalam förmodligen. Han vet i vilket sammanband den sades och så vidare. Så att här har vi Abu Huraira som berättar hadithen och sen förklarar den med att om du ber bakom en imam så ska du läsa al-Fatiha för dig själv. Okay. Och även att Abu Huraira var en av de sahaba som var med profeten alaihissalam i hans sista år tills profeten dog alaihissalam. Och varför är det här relevant? För ett argument som används i att inte läsa Fatiha är att hadithen är upphävd. Yani att man inte ska läsa Fatiha bakom imamen. Det är upphävt. Och det här argumentet använder Sheikh Albani rahimahullah baserat på en hadith där Imam Zuhri, som var från ett tabi'in och inte från en sahaba, nämner att profeten alaihissalam sa till sahaba att inte läsa bakom honom, och då så sa han att de slutade läsa efter detta. Och det här är typ ett av Sheikh Albanis huvudargument i den här frågan. Men Abu Huraira, som då var med profeten alaihissalam in i det sista, nämner här att man ska läsa för sig själv. Som det var upphävt, då skulle han vara den första att känna till det. Och han skulle inte säga till folk att läsa bakom imamen, för det här skulle vara välkänt. Och Abu Huraira är mycket kunnigare än Zuhri. Zuhri är inte ens från sahaba. Så som här Imam Bukhari säger att det här är alltså mudraj. Det är någonting som inte är en del av hadithen, utan det är någonting som Zuhri kommer med som en förklaring. Och det är inte en hujja. Och även om du nu är autentiskt, vad Zuhri här, vad det kan tolkas som, är att folk slutade läsa bakom profeten alaihissalam, det vi kommer att nämna, yani utöver al-Fatiha. De läser fortfarande Fatiha, men ingenting mer än Al-Fatiha. Jag ska nämna beviset på detta. Och det är också hadith Ubada radiyallahu anhu. Där han nämner att de bad bakom profeten alaihissalatu wassalam salat al-fajr. Okej, de bad salat al-fajr bakom profeten alaihissalatu wassalam och de läste högt. Yani sahaba höjde rösten vilket störde profeten alaihissalatu wassalam. Man blir ju förvirrad om många läser samtidigt i munnen på varandra. Då är det svårt att koncentrera sig. Så vänder sig profeten om alaihissalatu wassalam och så säger han till sahaba la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Det kanske är så att ni läser bakom er imam. Gör ni det? Och då så sa sahaba, na'am, det gör vi. Och då så sa han, la taf'alu. Gör inte det. Illa bi fatihatul kitab. Förutom att ni läser al-fatiha. Och det är den tredje hadithen ni har här. Läs inte bakom imamen, förutom al-fatiha. Och här kommer vi till det. Som Ibn Uthaymin säger, det här är det starkaste beviset. Gärna om det inte vore för denna hadith, vi skulle kunna argumentera. Men den här hadithen är den avgörande hadithen i frågan. Och vad är det som är så avgörande? Jo, det är att profeten alaihissalam bad salat al-fajr. Och vart vill jag komma? Att al-fajr är en salat? Man läser högt. Och han hänvisade sahaba till att sluta läsa Koran bakom mig. Men ni ska ändå läsa Fatiha, ni ska fortsätta läsa Fatiha. För det finns ingen bön för den som inte läser Fatiha. Så argumentet att man ska bara läsa om imamen läser tyst håller inte. Den här hadithen som Uthaymin säger är den starkaste bevisen i den här frågan. Den är klar, den är qadi, den är avgörande i den här frågan. För det är salat al-fajr. Om det var dhuhr, naam, argumentet håller. Läs inte bakom mig. Men här är det fajr. Och då är profetens godkännande alaihissalam och beordring att läsa Fatiha är här en indikation på att man måste läsa al-Fatiha bakom imamen. Och som vi sa, det här är då åsikten av imam al-Shafi'i från de fyra madahib och även åsikten av al-Shafi'iyya, de som följer imam al-Shafi'is madhab, som imam Nawawi nämner att det här är åsikten av de lärda inom denna madhab. Och även han tillskriver denna åsikten till majoriteten av de lärda. Och det är även åsikten av många från Ahlul Hadith. Och imam al-Bukhari, han har en bok som till och med heter Juz fi al-qira'a khalf al-imam. Det är en bok om att läsa bakom imamen. Och där nämner han massor med bevis. Taib. Så det här är då den åsikten. Och en annan, ett annat argument som också kan användas på att man måste läsa al-Fatiha i varje raka är att profeten alaihissalam sa till sahaba, eller han själv läste al-Fatiha i varje raka. Och det går med tillbaka till första frågan, så den är ju klar och tydlig. Så det behövs inte, men i alla fall den här frågan då, att läsa al-Fatiha bakom imamen. Då har vi nämnt de här argumenten, hadithna vi har med oss, la salah. Att salat är khidaj, den är bristfällig. Bönen räknas inte. Och läs inte bakom mig förutom bifatiha till kitab. Nah. Sen har vi de andra åsikterna. Ska vi se här. Nah. Och också Al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi, som skrev den kända förklaringen på Sunan Abi Dawud. Han säger la taf'alu illa bi fatihat al-kitab. Alltså läs bara al-Fatiha. Han säger hadha al-hadith nassun. Den är en klar och tydlig text. Bi anna qira'at al-Fatiha al-kitab wajibatun. Att det är wajib att läsa Fatiha ala man salla khalf al-imam. För den som ber bakom en imam. Sawa'an jahara al-imam bil qira'a aw khafat. Vare sig imamen läser högt eller tyst. För att denna isnad, yani denna berättarkedja på hadithen är jayyid. Den är godtagbar. La ta'na fihi. Det går inte att kritisera denna hadith. Och även al-alim Mubarak Furi, som har skrivit den kända förklaringen på Tirmidhi. Han säger också att frågan är som al-Khattabi beskriver den, la shak. Det är inget tvivel om att denna hadith är en klar och tydlig text. Att man ska läsa Fatiha, det är wajib när man ber bakom imamen. I alla sina böner, vare sig imamen läser högt eller tyst. Och det är den starka åsikten i denna fråga. Det roliga är också att, jag tog inte med den, Mubarak Furi har en hel bok som heter, jag glömde bort vad den heter, men mashallah, den är på 500 sidor. Och det handlar om att läsa Fatiha bakom imamen. 500 sidor. Där han verkligen, yani, försvarar den här åsikten. Det finns en debatt mellan, jag tror, Sheikh Wasiullah och Sheikh Albani i den här frågan. En ganska lång debatt. Och sen säger Sheikh Wasiullah, det finns en bok som du borde läsa som kommer övertyga dig. Så Sheikh säger, ge mig den, typ. Sheikh Albani. Och då så säger Sheikh, den är på, jag tror den är på persiska. Mubarak Furi, han skrev boken på ett annat språk. Urdu eller persiska? Eller något.
Kurdiska.
Kurdiska.
Urdu.
Urdu, ja. Så han säger, du kommer inte kunna läsa den. Då så sa Sheikh, men översätt den. Så, mashallah, Sheikh översatte boken. Men jag tror att Sheikh Albani inte han läser den. Att det här skedde gärna mot slutet av hans liv. Så boken finns i alla fall översatt till arabiska, mashallah. Tahqiq al-kalam heter den. Tahqiq al-kalam fi wujub qira'ata khalf al-imam. Ja. En annan fråga är, det är bra. En annan fråga är, när ska man då läsa Al-Fatiha? Om man nu är på den här åsikten och många tycker att det är jättejobbigt, vad då ska jag läsa samtidigt som imamen? De flesta lärda säger att du läser efter imamen. Efter att han säger Wala Dalin, då läser du Fatiha för dig själv. Yani, du rör på tungan och läser Al-Fatiha. Det som Sheikh Mokbil också nämner är att om imamen stannar och pausar mellan varje ayah, så kan du läsa efter imamen. Yani, alhamdulillahi rabbil alamin. Så stannar han, pausar, vilket är sunna. Då kan du läsa alhamdulillahi rabbil alamin. Och sen nästa ayah, så läser du efter imamen. Men du ska inte läsa före imamen, för vi är beordrade att följa imamen och inte göra saker före imamen. Så antingen direkt efter varje ayah eller efter al-Fatiha. Även om imamen då skulle fortsätta att läsa en ny sura, så ska du ändå läsa Al-Fatiha. Och det är inte sunna för imamen att ta en paus efter Al-Fatiha så att folk ska hinna läsa. Det här nämner ulema som en bid'a, som en innovation. Att imamen då lämnar typ 5-10 sekunder för att folk ska läsa Fatiha. Att han tar en paus och andas och så, det är det. Men att han gör det för att folk ska läsa Fatiha, det här nämner Ibn Taymiyyah och ulema och Ibn Qayyim, det är en bid'a som inte har narrerats från profeten alaihi salatu wassalam.
Det ska
paus. Nej, men även om han har sagt så, men ibland, afon, det är också viktigt att skilja på, har Imam Shafi'i sagt så eller har Shafi'iyya sagt så? Det är två olika saker. Imam Shafi'i, det är en person. Och sen har vi hundratals lärda från hans medhab som har kommit med massa uttalanden och massa åsikter, och de själva har ikhtilaf sinsemellan. Och de är Shafi'iyya. Så har Shafi'i eller Shafi'iyya sagt så? Det är frågan. Det måste man dubbelkolla och vara noggrann med. Och även om Imam Shafi'i har sagt så, så är det inte korrekt. För att det inte är sunna. Om det skulle vara sunna, då skulle profeten alaihissalam ha gjort det. Och det finns inte berättat att han har gjort det, eller någon av sahaba har gjort det, då ska vi inte heller göra det. Ja. Och är man på åsikten att man måste läsa Fatiha, så finns det här två undantag, kan man säga, där man inte behöver läsa Fatiha. Och vi pratar här med en person som kan Al-Fatiha. Vi har sagt den som inte kan. Han gör den dhikr vi har pratat om. Men om man kan Al-Fatiha, när är man ursäktad från att läsa Al-Fatiha? Är det någon som vet?
När imam går ner i ruku.
Ahsan.
Du ska hinna med.
Ahsan. Om man kommer sent till bönen. Första scenariot kan vara att du kommer in i bönen. Imamen läser andra suran, sista ayuna. Du gör takbir, imamen läser någon vers och så går han i ruku. Då han bara läser kanske alhamdulillah rabbil alamin, sen Allahu akbar. Kallas, då är det ursäktat, då följer du imamen. Men här nämner också ulema att om han gör lång rukå och du kanske har en eller två ayah kvar av al-Fatiha, du läser dem snabbt och går ner i rukå och hinner med rukå, då är det okej. Men att du väntar tills imamen går upp, det är fel. Det här nämner Ibn Uthaymin att det är fel. Det ska du inte göra. Att du står kvar och läser, han är i rukå och så går han upp från rukå. Det här är fel. Utan du följer imamen. Som profeten alaihissalam sa att man, imamen är tillsatt för att följas. Att om imamen gör rukå så gör ni rukå. Okej? Okay? Och även det andra scenariot är om du kommer in i bönen och imamen är i rukå. Första scenariot var precis innan han går in i rukå. Du hinner inte läsa hela Fatiha. Du följer imamen. Andra scenariot är om han är i rukå. Och det här är berättat i Sahih Bukhari, hadith Abi Bakra. Inte Abu Bakr, Abu Bakra. En av sahaba som skyndade sig till bönen. Och då profeten a.s. var i rukå, så var han längre bak. Och så säger han Allahu Akbar, så går han i rukå. Innan raden. Och så går han i rukåställning. Några steg tills han ansluter sig till raden. Hänger ni med? Och sen efter bönen så får profeten Alisan veta om detta. Och då säger han, var det du som gjorde det här och så vidare. Och då säger han namn. Då så säger han, la ta'ud, zadak Allahu hirsan wa la ta'ud. Må Allah öka dig i ditt iver, yani, att hinna med och få det goda. Men gör inte om det. Yani, då säger här ulema, gör inte om det att stressa till bönen. Okej? Okay? Att stressa och skynda dig till bönen. För att han sa i andra hadithen att om det kallas till bönen så skynda inte till bönen utan gå lugnt. Fa'alikum bil waqar wa sakina. Ni går lugnt, fridfullt tills ni kommer till bönen. Då ber ni det som är kvar och tar igen det ni missar. Men shahid här, själva bevisningen i hadithen är att han sa inte till honom, ta om den här rak'an som du missade för du läste inte Fatiha. Det är beviset att han gjorde rukå. Då är det omöjligt att han har läst Fatiha. För Fatiha läser man stående. Så han sa Allahu Akbar, gick ner i rukå och gick i rukå. Så han har missat al-Fatiha. Samtidigt så säger inte profeten Alisam till honom att ta om as-sala eller ta om en raka och så vidare. Vilket är ett bevis på att den personen är ursäktad. Så här faller. Man behöver inte läsa al-Fatiha om man kommer in i detta tillstånd. Okej? Okay?
Finns det inte ett tredje scenario också?
Vad är det?
Ifall imamen skulle bara läsa Fatiha och gå ner direkt.
Nej, det är samma sak. Om du inte hinner. Om du inte hinner läsa Fatiha, du ursäkta. Och här också, det kan vara värt att nämna. Många ulema säger att Fatiha är en rukun. Den tredje rukun i salat. Och det är i ordning också. Nummer tre. Takbir. Eller al-qiyam, takbir och al-Fatiha. Rukun är en pelare, måste ha den. Och vi nämnde ju rukun, att om du inte gör en rukun, din bön är batil. Du måste göra det. Men då säger här vissa som Ibn Abbas att Fatiha är inte rukun, det är wajib. Det är från bönens wajibat. Baserat på denna hadith, hadith Abi Bakra. För han sa till honom att ta om bönen. Och det är ganska faktiskt bra att känna till för att, och det är ganska starkt faktiskt, för att vad innebär det? Det innebär att om du glömmer al-Fatiha, då räcker det med att göra två sujud i slutet på bönen. Ja. Om du gör misstag, du glömmer den, då räcker det med att göra två sujud i slutet på bönen. Till skillnad från om du säger en rukun, då måste du ta om en hel raka om du glömmer al-Fatiha. Hänger du med? Så, och det verkar vara väldigt starkt för att just det här med att mannens bön ändå blev godkänd trots att han inte hade läst al-Fatiha. Och skulle det vara en rukun då, Allah alam, skulle han behöva ta om den. Vi kan ta frågor och sen inshallah. Den andra åsikten, det är att man måste läsa al-Fatiha om imamen läser tyst. Inte om han läser högt. Yani, du måste läsa al-Fatiha i dhuhr, alla fyra raka, om du ber bakom en imam, i asr, i sista rakan av Maghrib och sista två raka av Al-Isha. Måste du läsa Al-Fatiha. Men i till exempel de två första raka av Maghrib och Isha. Och Fajr så ska du vara tyst och bara lyssna. Okej. Okay. Och det här är åsikten av Imam Malik. Och det är Imam Shafi'is gamla åsikt. Al-Qadim. Han ändrade sin åsikt till att man måste läsa. Ibland finner man att ulema har flera åsikter. De är som oss, de lär sig. Eller inte som oss, de är mycket bättre än oss. Men jag menar, de är människor som lär sig. Som hela tiden utvecklas och byter åsikter. Så det är åsikten av Imam Malik, Imam Ahmed. Sa'id ibn Musayyib från Tabi'in. Ibn Shihab, ibn Mubarak, Ishaq. Och även Albani är på den här åsikten då, från dagens ulema. Och om jag inte har fel så även Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir. Ja. Många ulema i alla fall är på den här åsikten. Att om imamen läser så är man tyst. Och deras bevis är وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Att om Koranen reciteras så ska ni lyssna och vara tysta. Starkt bevis, eller? Koran. Att Allah har beordrat oss att vara tysta och lyssna. Och också hadithen att imamen är till för att följas. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. Och om han läser så ska ni vara tysta. Så, men vad ulema då svarar på detta är att versen وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَانْصِتُوا. Versen, namn, om Koranen läses ska du vara tyst förutom al-Fatiha. Ska vara tyst förutom al-Fatiha. Fatiha ska du läsa. En annan förklaring som också jag läste här som Imam Bayhaqi nämner. Det var att en person som läser Koranen tyst för sig själv, han är ändå tyst. Han har inte höjt rösten över imamen. Okej? Okay? Och sukut wal insat la yunafi al-qira'a fi sirr. Att vara tyst och lyssna negerar inte att man läser tyst för sig själv. Varför? För vi har nämnt hadithen, jag tror det var det förra veckan eller? Där vi sa att när profeten alaihissalam gjorde takbir i hans salat, sakata, så var han tyst en stund innan han läste Koranen. Och då säger Abu Huraira, vad är det du säger för någonting, ja Rasulullah, efter takbir? Och då så sa han, jag säger Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya, yani du'a al-istiftah. Så han sa någonting, men det här tillståndet beskrevs som att han var tyst. Hänger ni med? Så här, du läser al-Fatiha, men du är ändå tyst. Då praktiserar du också versen. Så du går inte emot versen. Och det här nämner Imam al-Bayhaqi. Så som vi sa, versen är generell. Yani läs ingenting utöver al-Fatiha bakom imamen när han läser. Men Fatiha skulle läsa. Det har vi en takhassus, vi har en takhsis, yani en specifik hadith eller flera, att man måste läsa al-Fatiha. Och samma sak gällande hadithen, att om imamen läser ska ni vara tysta. Gärna förutom al-Fatiha. Och så har vi den tredje åsikten i den här frågan, när man ber bakom imamen. Och det är att man ska vara tyst i alla böner, vare sig imamen läser högt eller tyst. Du ska inte läsa någonting alls. Du behöver inte läsa någonting alls. Och det här är åsikten av al-Ahnaf, Abu Hanifa, rahimahullah. Behöver inte. Och deras hujja, deras argument i en hadith som säger man kana lahu imam faqira'atu al-imam lahu qira'a. Att den som ber bakom en imam, då är imamens läsning hans läsning. Genom imamen läser, du behöver inte läsa. Imamen läser åt dig. Den hadithen finns berättad av Ibn Majah och Imam Ahmed. Men den är daif, den är svag. قال ابن كثير في إسناده ضعف. نعم. وكأبن ابن حجر نمرت الله دس شيء دير أر معلولة. يعني دمير under all kritik om jag är svaga. Och även om hadithen skulle vara autentisk, för att argumentera med dem, så betyder det återigen att imamens läsning är din läsning förutom al-Fatiha. För att vi har de generella specifika haditherna om att läsa al-Fatiha. Så alla alam, det som då verkar vara mest korrekt är att man ska läsa al-Fatiha i alla sina salat, vare sig man ber själv eller med en imam, och vare sig imamen läser tyst eller högt. Och det är det som bevisen tyder på. Wallahu alam. Men som sagt var det en djup fråga där det finns mycket ikhtilaf, och man kan fördjupa sig mycket, mycket djupare än så här. Men alla alam, det är i alla fall jag lutar åt, är att man ska läsa al-Fatiha. Wallahu alam. Och sen om någon annan har en annan åsikt, så full respekt till dem och de lärda som han följer. Vi går vidare till nästa mäs'ala, och det är mäs'ala till basmala. Här har vi mashallah, 5 stycken hadither som alla handlar om samma sak. Den första är hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. Abu Bakr och Umar brukade börja bönen med Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och den hadith är muttafaqun alayh. Yani det första profeten a.s. Abu Bakr och Umar läste i bönen, det var Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yani Allahu Akbar, dua al-istiftah tyst, al-isti'adha tyst, al-basmala tyst, och det första man höjer rösten med är Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och muslim lade till la yadkuruna bismillah rahman rahim, vare sig i början eller slutet på bönen eller recitationen. Och hos Ahmed och Nesai och Ibn Khuzayma nämns det, de läste inte bismillah rahman rahim högt. Och hos Ibn Khuzayma kanu yusirruna, yani de läste den tyst. Och det här förklarar den negering som nämndes i muslim, istället för att påstå att den skulle ha en brist. Och Abu Naimin al-Mujmiri radiyallahu anhu sa att jag bad bakom Abu Huraira, som sa att han reciterade Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, och därefter läste han Umm al-Quran, yani al-Fatiha, tills han kom till Wala Dalin, och så sa han Amin, och varje gång han gjorde sujud eller gick upp från att sitta ner så sa han Allahu Akbar. Och när han avslutade sin bön med taslim så sa han, vid honom i vars hand min själ vilar så är min bön den som liknar Rasulullahs bön mest, alayhi salatu wassalam, berättad av Nasai ibn Khuzaima. Och Abu Huraira berättar också att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, när ni reciterar al-Fatiha så recitera då Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eftersom att det är en av deras verser. Och där Qutni ansåg denna hadith vara mawquf, yani från Abu Huraira radiyallahu anhu, och inte från profeten alayhi salatu wassalam. Så här har vi 5 stycken hadither. De 3 första indikerar klart och tydligt på att man inte ska läsa al-basmala. Och sen har vi de 2 sista som indikerar på att man kan läsa al-basmala. Och det är egentligen det korta svaret. Det finns ingen motsägelse för att de 2 sista haditherna är svaga. Och de utgör inget bevis. Och Ibn al-Qayyim nämner i hadith Abu Nu'aym al-Mujmiri att samma hadith berättas från 8 andra personer som också hörde den från Abu Huraira, och ingen av dem nämner det här tillägget. Så han säger att den är shad. Det här tillägget är udda. Det är udda, och det utgör då inget bevis. Och det går också emot de autentiska bevisen i Bukhari och Muslim. Wallahu a'lam. Nej. Men vi ska inshallah diskutera den här frågan. Och det, så egentligen det finns ingen motsägelse i dessa hadither, utan som vi sa, hadith Abu Nu'aym har då berättats av flera andra av tabi'in, och ingen av dem nämner det här tillägget att Abu Huraira ska ha sagt att profeten alaihi wasallam läste al-basmala högt. Utan även Bukhari, Muslim, de har inte nämnt det här tillägget. Baserat på att det är shadian, det är udda. Det är någonting som inte stämmer där. Så de har hoppat över att nämna detta tillägg. Utan det som då är korrekt är att profeten Al-Islam inte läste al-Basmala. Och det är det som berättas i de flesta narreringar av exakt samma hadith. Och vad som menas med att de inte läste al-Basmala, gärna de läste det inte högt. Och det är inte att de inte läste det alls, utan de läste det inte högt. Ja, och också vad som förklarar det, la yajharuna. Al-jahr på arabiska betyder att läsa någonting högt. Som man säger, de läste det inte högt, betyder att de läste det tyst. Det är underförstått av den här formuleringen. Yusirruna, Ibn Khuzaima. De läste det tyst. De läste al-Basmala tyst. Och sen nämndes det också att de läste inte al-Basmala vare sig i början eller slutet på deras recitation. Och då kommer vi till en fråga. I slutet på ens recitation läser man inte Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eller hur? Så vad menas med det här? Alltså i början på Fatiha läser man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, men inte i slutet.
Alltså när man ska påbörja nästa sura.
Ahsant, det är en förklaring. Yani när man ska påbörja nästa sura efter al-Fatiha. Eller att det har att göra med hela bönen. Att de läste inte Bismillah ar-Rahman ar-Rahim vare sig början på bönen eller slutet på bönen. Gärna inte i någon av de fyra raka. Hänger med, det är också en annan förklaring. Taib, det finns tre aqwal, tre åsikter när det kommer till att läsa al-Basmala bakom imamen. Den första åsikten är att man inte ska göra det. Och inshallah det är den korrekta åsikten. Man ska inte läsa al-Basmala högt. Utan man läser den tyst. Och det här är vad som då har berättats från al-Khulafa al-Rashidin. Först och främst profeten al-Islam. Och sen Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Och Ibn al-Mundir nämner det från flera av sahaba. Och tabi'in. Och det är även åsikten av ashab al-Ra'i, Ibn Abu Hanifa, Imam Ahmed. Och Ibn Taymiyyah. Och de använder den första hadithen i kapitlet här, eller som vi gick igenom, som bevis. Och de nämner också som argument. För det första, det här är, som vi sa, Bukhari Muslim. Vilket är det starkaste som finns när det kommer till bevisning. Och då säger Anas, och han negerar, att Rasulullah, alaihissalam, Abu Bakr och Umar, brukade börja med Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Och då säger de här att, vem berättar detta? Anas ibn Malik. Som var profetens khadim alaihissalam tjänare i mer än 10 år. Som han säger, de började med. De läste inte Bismillah ar-Rahman ar-Rahim högt. Och han var med profeten alaihissalam i 10 år. Plus tyder det på att det här är det som profeten alaihissalam gjorde konstant. Kontinuerligt. Så det stärker. Och vi har nämnt det här förut. Att det är skillnad på någon som kommer och ser profeten be alaihissalam. Någon enstaka gång och på någon som ser honom be under flera år. Det är självklart starkare. Ja, och om profeten al-Islam hade sagt till Besmala högt så hade detta narrerats och berättats vidare. Ett annat bevis är också vad som berättas från Abdullah ibn al-Mughaffal radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde min pappa säga, sahaba. Då läste han, hans son Abdullah läste då Bismillahirrahmanirrahim. Yani i bönen. Och då så säger hans son, ey bonay, min son, iyaka wal hadath, jag varnar dig för nyinförda saker. Och så sa han att min pappa var den hårdaste från sahaba när det kommer, eller den som mest hatade eller yani el-hadath, nyinförda saker. Min pappa var den som mest hatade nyinförda saker i islam. Och så säger han, hans pappa, jag bad med profeten Ali-Sat-Islam och med Abu Bakr och med Omar och med Uthman, och jag hörde ingen av dem säga Bismillahirrahmanirrahim. Så säg det inte då du ber, utan börja med Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och denna hadith finns berättad av Tirmidhi och Nasa'i. Och Imam Tirmidhi säger att den är Hassan. Och andra ulema också. Så här finner vi en av sahaba som till och med går så långt att han säger att det är en innovation att läsa al-basmala högt. Den andra åsikten är att det är rekommenderat att läsa bismillahirrahmanirrahim högt. Och vems åsikt är det? Imam Shafi'i. Precis, det är Imam Shafi'is åsikt att man ska läsa det högt. Och de använder hadith Nu'aym al-Mujmiri som nämns här, där det då tillskrivs profeten alaihissalam att han brukade läsa den högt ibland. Men som vi sa, den hadithen är svag och den utgör inget bevis. Och sen har vi den sista åsikten som säger att du får välja. Du får läsa tyst eller högt. Och det är som att de vill kombinera mellan bevisen. Bevisen säger att han läste tyst, men ibland läste han högt. Så det är den tredje åsikten. De vill ta en medelväg i den här frågan.
Vilka har den
åsikten? Vem har den åsikten? Det är Ishaq ibn Rahoya och Ibn Hazm. Och även om man försöker förklara, om vi nu säger att det har berättats att han ibland sa Bismillahirrahmanirrahim högt, så kan man säga att han, som han gjorde i vissa böner, han brukade höja rösten med vissa ayah som det hade berättats. Även i tysta böner så brukade profeten alaihissalam höja rösten med vissa ayah, så att folk bakom honom ska veta vad han läser. Och då så säger de, det kan vara ur denna synvinkel att han ibland höjde rösten med al-basmala, så att folk bakom honom ska veta att han läser al-basmala. Det kan också vara en förklaring. Men för det mesta så brukade han då läsa tyst. Om man nu är på åsikten att hadithen är autentisk. Men vi sa att den är shad, den är udda. Ibn Taymiyyah säger, ittafaqa ahlul ma'rifa bil hadith. Att de som är kunniga inom hadith är överens att det inte finns någon autentisk, tydlig bevis som är autentisk när det kommer till att läsa basmala högt. Men allting är svagt i den här frågan. Så det som verkar vara mest korrekt är att man läser al-basmala tyst. Men om någon läser den högt, yani de har sina salaf, de har Imam Shafi'i, de har sina bevis. Men vi talar här om vad som inshallah verkar vara mest korrekt. Tayyib, nästa fråga. Är då al-basmala från al-fatiha eller inte? Och det är en viktig fråga. Och Imam Shafi'i anser att Bismillahirrahmanirrahim är en del av fatiha. Och därför säger han att du ska läsa den högt också. Så att frågan går tillbaka till den punkten. Och en ganska viktig fråga. Är Bismillahirrahmanirrahim en del av al-fatiha eller inte? Okej. Imam Nawawi, han säger, vet att frågan om al-basmala är en stor, enorm, viktig fråga. Yanbani alayha sihhat as-salah. Yani bönens sihha, yani om den är korrekt eller inte, går tillbaka till denna fråga. Bönen som är den viktigaste pelaren i islam efter tawhid. Och de lärde är överens om att al-basmala är en aya från surat an-naml. Och sen har de olika åsikter i om al-basmala är en del av al-fatiha och resterande sura. Och där har de två åsikter. Ja. Så här nämner då Nawawi den här viktiga frågan. Och det är viktigt. Yani, är Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en del av Al-Fatiha eller inte? Den här frågan är viktig för om en person skulle börja be och han börjar med att läsa Alhamdulillahi Rabbil Alamin och kommer på efter bön, och jag glömde Al-Basmala. Är hans bön korrekt eller inte? Hänger ni med? Och vi har sagt att många av de frågor som vi diskuterar, de är hypotetiska. Vi i grunden ska be så som profeten bad alaihissalam, på bästa, mest fullbordade sätt. Och Salaf brukade inte lära sig, yani när de frågar om hur profeten bad alaihissalam, de frågade inte i det här sunna eller wajib eller rukun eller mustahab. Sen de sa hur bad han, och så bad han på samma sätt. Men de här bestämmelserna är viktiga att känna till för att veta om ens bön är korrekt eller inte. Om du missar en viss sak, du råkar glömma en viss sak, du är jahil om en viss sak, räknas min bön eller inte? Eller hur? Inte att man med flit sållar bort alla saker som inte är sunna och säger att jag ska bara be på minsta möjliga sätt. Nej. Utan vi vet de här sakerna för dessa situationer som kan dyka upp. Okej? Okay? Så vi läser Al-Bismillahirrahmanirrahim, tyst. Men om någon person inte läser den, är hans bön då korrekt eller inte? Vad säger ni? Han börjar bön med Alhamdulillah Rabbil Alamin. Han läser inte Al-Fatiha. Han läser inte Al-Basmala. Han säger det inte en del av Al-Fatiha. Jag är på den åsikten. Är hans bön korrekt? Ja. Nej, säger Mohammed. Taib, låt oss höra dessa åsikter. Och här också nämner Nawawi att al-ulama, när det kommer till ilm al-tafsir och al-Quran, är överens om att Al-Basmala är en del av surat al-Naml. Varför? För där är Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inne i suran. Då Allah citerar kung Sulaymans brev. Okej? Okay? Så att det är en del av suran. Det är ingen snack om saken. Alla ulema är överens om detta. Men sen har vi i Koranen 113 sura som börjar med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alla sura förutom surat Bara'a, förutom surat Tauba. Börja med Al-Basmala. Och då kommer vi till frågan, är Al-Basmala en del av varje sura eller är det en fristående aya? Hänger ni med? Det här är ikhtilaf-frågan. Kan någon hämta en koran från bokhyllan? Det finns där. En arabisk koran. Det är det som är frågan. Och då lämnar han då att det finns här två åsikter. Den första är att Al-Basmala och Basmala i förkortning på Bismillah ar-Rahman ar-Rahim är en del av surat al-Fatiha. Och det här är åsikten av Qurra, de duktiga i Koran från Mekka och Kufa och deras fuqaha, och det är också åsikten av Shafi'i och Shafi'iyya, de som är på hans medhab. Och det är riwaya, en åsikt av Imam Ahmed. Och vissa Hanabila har då använt er på denna åsikt. Den andra åsikten är att Al-Basmala inte är en del av Al-Fatiha och inte heller från någon annan sura än i början, utan det är en fristående aya som har skrivits för att skilja kapitlerna åt och för att få baraka då man börjar att läsa respektive sura förutom surat Bara'a. Och det här är åsikten av Qurra Ahlul Medina, Basra, Sham och deras lärda. Och det är åsikten av Abu Hanifa och en riwaya från Imam Ahmed. Åsikten av Ibn Taymiyyah. Ja. Och om man kollar här, ja, en intressant sak är att varje sura finner här surat al-Baqara, eller hur? Alif Lam Mim. Vilken är aya 1? Är det Bismillah ar-Rahman ar-Rahim eller är det Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Aya 1. Då har de tagit den åsikten att det inte är en del av suran, av surat al-Baqara, al-Basmala, utan den är skriven för att skilja surorna åt. Du vet, speciellt före du skriver för hand. Hur skiljer du suran från den nästa som kommer? Vad är det som är emellan dem? Al-Basmala. Så det är en fristående aya som inte är en del av varje sura. Okej, okay? Det är då åsikten av majoriteten av de lärda. Men vissa är då på åsikten att det är en aya från surat al-Fatiha som är Shafi'i och andra lärda. Medan andra säger att det inte är en aya från surat al-Fatiha, utan samma sak där, den är fristående, den är innan al-Fatiha. Och det är det som verkar vara den korrekta åsikten faktiskt, att al-Basmala inte är en del av al-Fatiha. Som Sheikh Ibn Taymiyyah nämner, att vi har ett klart och tydligt bevis på denna fråga. Och det är al-Hadith al-Qudsi som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah säger qassamtu salata baini wa baini 'abdi nisfayn. Allah säger jag har delat bönen, yani al-Fatiha, kallas här för al-Salah, mellan mig och min tjänare. Och min tjänare kommer att få det han ber om. Fa idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Och så säger Allah att om min tjänare säger alhamdulillahi rabbil alamin, då säger Allah hamadani abdi, min tjänare har lovprisat mig. Och idha qala rahmanir rahim, till slutet på hadithen som finns i Muslim. Så Allah nämner här al-Fatiha. Och Allah kallar den för as-salah. Och Allah säger att han har delat på denna sura mellan honom och sin tjänare. Yani halva Fatiha är att man prisar Allah. Det är Allahs del av al-Fatiha. Och andra halvan av al-Fatiha är as-su'al, dua, att man ber Allah. Ihdina sirat al-mustaqim. Okej? Så Allah säger här att han har delat al-Fatiha mellan honom och tjänaren. Och sen nämner Allah första ayan i al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inte bismillahirrahmanirrahim. Så att den här hadithen är, som Sheikh Uthaymeen säger, det starkaste, mest avgörande beviset i den här frågan. Att al-Basmala inte är en del av al-Fatiha. Och så säger här Imam an-Nawawi, inna hada al-hadith wadihun. Denna hadith är klar och tydlig. Inna hada al-hadith awdah. Den tydligaste ma yuhtajju bihi, som man använder som bevis på att al-Basmala inte är från al-Fatiha. Ja, det kan de göra. Ibland så har vissa lärda en annan åsikt än deras imam. Det kan mycket väl vara så. Men samtidigt är al-Basmala en aya från Koranen. För att sahaba skrev bara i al-Mushaf vad som är från Koranen. Så det är inte så att de bara själva skrev bismillahirrahmanirrahim, utan det är en aya, en fristående aya från Koranen. Så att ingen säger att det inte är från Koran, utan det är från Koran. Men i alla fall, det är al-mas'ala. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.